Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Idag är det alltså heliga trefaldighetens dag. Ett väldigt krångligt namn tycker jag själv. Men det är i det som vi kallar för kyrkoåret. Och det som den här dagen vill visa på, det är att Gud är tre i en. Och om man tittar på kyrkoåret så är hela heliga trefaldighetens dag en vändpunkt faktiskt. För från advent och hela vägen till pingsten så handlar det väldigt mycket om de här stora högtiderna i kristendomen. Vi följer berättelsen om Jesus från födelse till korsfästelse under påsken, himmelsfärden och pingsten, då anden kommer till lärjungarna. Perioden från heliga trefaldighetsdag till domsöndagen handlar inte om de här stora högtiderna, utan om det kristna vardagslivet. Så kyrkoårets teman härifrån och framåt hjälper oss att fundera kring vad det är att vara Jesu lärjunge i vardagen med den heliga andens gemenskap. Det här med treenigheten, det har ju varit ett trefaldighetsdag eller treenigheten, Gud är tre igen. Det har varit ett mysterium för oss alla, eller hur? Det är ett mysterium för oss alla. Och det vore väl konstigt om det inte fanns några mysterier i det vi tror på. Och jag minns från min barndom, i min ungdomstid, att man försökte förklara det här på olika sätt. Vi människor vill ju gärna förklara saker, eller hur? Vi vill försöka göra det lite enkelt. Och en bild som man berättade för mig då när jag var ung var att ja, men Gud kan vara som vatten. Vatten kan ju också ta tre olika former. Det kan finnas flytande, just som vatten. Det kan finnas som is och det kan finnas som ånga. Men det är ju ändå fortfarande vatten. Jag tyckte alltid att den där bilden haltade lite. För att jag tänkte liksom på omständigheterna runt omkring. Det måste ju vara annorlunda på något sätt då. Vi behöver värme för att vattnet ska bli ånga. Vi behöver kyla för att vattnet ska frysa till is. Kanske är det så med Gud också, att det behövs olika omständigheter för att Jesus ska visa sig i de olika formerna. Men när jag förberedde mig för idag så råkade jag på en annan bild som jag tyckte förklarade faktiskt lite bättre. Och jag kan tycka att det är lite märkligt att jag inte hört det förut. Jag har ju ändå varit kristen väldigt länge nu. Vi som människor kan ju också ha olika roller. Om vi tar mig som exempel så är jag ju mamma, jag är fru och jag är dotter. Och allt det där är jag ju samtidigt. Kanske kan det vara en bild som förklarar lite tydligare hur Gud kan vara tre fast ändå en. Och ju mer jag tänker på det här med treenigheten som det ju kallas, så tycker jag att det är ett sätt att visa på Guds storhet och mångsidighet. Och jag tror faktiskt inte att det är meningen att vi ska förstå det helt och fullt. Men vi kan ju ändå få en aning om vad det kan handla om genom att undersöka de här olika formerna som Gud visar sig i. Och i den här predikan så ska vi ta en titt på de olika personerna. De olika rollerna som Gud har visat sig som. Och vi ska göra några nedslag i Bibeln. Som visar hur Gud gradvis visar vem han är. Han visar sig först som fadern, som skaparen. Sen visar han sig som sonen. Och så till slut som den helige anden. Som är ständigt närvarande efter den första pingsten. Och genom att titta på det här så kanske vi kan förstå någonting mer om Guds storhet och mångsidighet och vem Gud är. Så vi börjar med att gå tillbaka hela vägen till första Moseboken, från början, i begynnelsen. Där visar sig Gud för första gången i Bibeln. Och han visar sig som skaparen och alltings ursprung när han skapar världen. Gud skapar himmel och jord, ljus och mörker, havet, alla sorters grönska. Han skapar solen, månen och stjärnorna, fiskar, fåglar och djur. Och till sist skapar han också människan att råda över och vårda det han har skapat. Om vi är uppmärksamma när vi läser den andra versen i första kapitlet i första Mosebok, så kan vi faktiskt också ana att Guds ande presenteras redan här. Något subtilt i den svenska översättningen dock. Där står det så här. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind svepte fram över vattnet. Det här ordet gudsvind kan på hebreiska betyda både ande, vind och storm. Och visar på den verksamma guden. En handlingskraft som kan uppenbara sig både som en stilla bris och som en stormvind. Och som har gett upphov till allt det som vi kan se runt omkring oss. När vi fortsätter att läsa lite längre fram i första Moseboken så ser vi också att Gud gör oss människor delaktiga i hans verk och ger oss uppdraget att ta hand om skapelsen. I kapitel 1, vers 26-28 står det så här. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Jag fastnar alltid lite på det här ordet härska när jag läser den här texten. På svenska är det ett väldigt starkt ord som kan föra tankarna till förtryck och makt. Men när det här ordet används i Gamla testamentet så är det i de allra flesta fall det goda styret. När kungen eller den som har makt gör det som är rätt och upprätthåller Guds shalom. Och shalom i sin tur rymmer också många betydelser. Det innebär både inre frid, yttre fred och harmoni. Och det här tänker jag säger väldigt mycket om vem Gud är. Han har ett gott uppsåt och en god tanke med sin skapelse. Han vill att vi människor, som hans avbilder, ska vara lika Gud i den bemärkelsen och råda över jorden i fred, frid och harmoni. Men sen vet vi hur det går, eller hur? Människan klarar inte av att leva upp till Guds avsikt. Och genom att Adam och Eva frestas att äta av den där förbjudna frukten så bryter de mot Guds vilja. Och som konsekvens så måste de lämna lustgården. Det här bryter ju också den här speciella relationen och nära kontakten som verkar finnas mellan Gud och människa i de första kapitlen i Bibeln. Och det skapar ett avstånd som inte var tanken från början. Det står beskrivet i första Moseboken i tredje kapitlet att Gud vandrar omkring i trädgården. Tänk er det. Här kommer Gud vandrande i trädgården. Kanske kunde Gud och människa umgås på mer lika villkor innan människan bröt mot det han ville. Gud är ju inte nöjd med det här avståndet som skapas. Och han vill upprätta skapelsen och relationen till människan. Därför uppenbarar han den andra delen i treenigheten, Jesus. som föds till jorden som ett barn, växer upp, undervisar om hur vi bör leva och till slut dör på korset för att laga relationen mellan Gud och människa. Så vi tar ett långt skutt här nu i historien från skapelsen och så besöker vi sonen i treenigheten, Jesus. Och vi kommer in i berättelsen mot slutet av Jesus aktiva tid. När han har undervisat lärjungarna i ungefär 3 års tid. Och det är dags för honom att lämna jorden. Och då håller han ett avskedstal till sina lärjungar. Där beskriver han sig själv som den enda vägen till fadern. Och han säger också att han och fadern är ett. Den texten som vi nu ska läsa, den utspelar sig innan korsfästelsen. Och Jesus berättar för lärjungarna att han ska lämna dem. Johannes evangeliet 14, vers 1-10. Där står det så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos svarade och sa, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Alltså jag, om jag sätter mig in i hur lärjungarna hade det den här tiden, så kan jag ju förstå att de kände sig kanske lite förvirrade. Hur ska de kunna tolka att Jesus och fadern är ett? Vad betyder det? Vem är den där fadern som Jesus pratar om? Och vad betyder att Jesus är vägen, sanningen och livet? För oss som lever nu, som har fått många tolkningar på de här texterna, ja, då är det ju lättare att förstå texten som att Jesus beskriver sig som en del av treenigheten. Att fadern och sonen är en och samma person. Det här var ju ingenting man pratade om då. Så vad lär oss den här bibeltexten om den treenige guden? Jo, vi får till exempel veta att det finns många rum hos fadern. Och det måste ju betyda att han är gästfri och generös, eller hur? Det finns gott om plats för människor att komma till honom. Och vi får också veta att Jesus ska hämta människan så att Gud och människa åter kan leva tillsammans. Kommer det bli som i lustgården när Gud vandrade omkring i trädgården? Tänker det? Vi lär oss också att Jesus är vägen, sanningen och livet. Att ingen kommer till Gud utom genom honom. Så Jesus är helt avgörande för att vi ska kunna dela livet tillsammans med Gud. De gärningar som Jesus har gjort på jorden visar också på Guds storhet. Vi vet ju att det finns exempel i evangelierna på hur Jesus botar sjuka, väcker döda till liv och utmanar de ledande makthavarna med att leva ett gott liv där människor som ofta är i utsatta positioner får upprättelse. Så vi lär oss mycket, tycker jag, genom den här texten om vem Gud är. Innan Jesus korsfäst och lämnar jorden så presenterar Jesus också den helige anden för lärjungarna. Den sista delen i treenigheten. Jesus beskriver den helige anden som hjälparen, men även som lärare. Och den som påminner om vad Jesus har sagt till lärjungarna. Det här är ju en jätteviktig del i treenigheten. Vad hade hänt om hjälparen inte hade funnits och inte hade påmint om vad Jesus gjort och sagt? Hade kristenheten ens funnits kvar? Eller hade Jesus blivit bortglömd och kristenheten dött ut? Vi kan läsa i Johannes evangeliets 14 kapitel, vers 25-27. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag tänker att i en tid som vår är det också jätteviktigt att komma ihåg det här. Att Jesus lämnar kvar sin frid. Och han uppmuntrar lärjungarna att inte känna oro och inte tappa modet. Den heliga anden är Guds närvaro i världen och i oss alla människor som tror. Det är den heliga anden som vägleder oss, som tröstar oss och som ger oss styrka att fortsätta oavsett hur livet ser ut. Jesus och den heliga anden ger oss alltså något helt annat än det världen ger. De ger oss inte oro och modlöshet. Jesus som är sonen i treenigheten och den heliga anden visar att Gud är frid, ro och hopp. Lite tidigare i samma kapitel så beskriver Jesus den heliga anden som sanningens ande. I kapitel 14, 16-20 så står det: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Här står det att det ska komma en annan hjälpare. Alltså en annan likadan som Jesus. Den helige anden är inte plockad från B-laget. Bara för att han inte är fysiskt närvarande i en kropp. Han har samma kvaliteter som Jesus. Med den fördelen att han kan vara överallt samtidigt. Det kunde ju faktiskt inte Jesus eftersom han var bunden i en jordisk kropp. Ordet hjälpare som det står här. Det betyder på grekiska god vän. Någon som går bredvid. Tröstare. Försvarare. Och förebedjare. Vi får alla ha hjälparen bredvid oss varje dag i vårt liv på jorden. Någon som tröstar, försvarar och ber för oss. Det är inte illa alls. Och vi behöver inte längre känna som Adam och Eva gör när de har ätit av den förbjudna frukten. Och Gud kommer vandrande i trädgården, i lustgården. För där står det att de gömmer sig för Gud. De vet att de har gjort fel och de gömmer sig för att de är rädda för Gud. Rädda för vad han ska säga. Men vi som lever efter att Jesus har upprättat relationen med Gud får istället se honom som en god vän. Jesus beskriver den tredje delen i treenigheten som hjälparen. Det är inte en Gud vi behöver vara rädda för. Vi behöver inte gömma oss för honom. Hjälparen ger oss möjlighet att återigen komma nära och att återfå relationen till Gud som det var tänkt från början. Det är väl helt fantastiskt. Textraden som avslutar stycket som vi nyss läste lyder så här: den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Här är det som att allting vävs ihop. Och jag lånar ett citat från Fredrik Lignell. Den treenige guden har i Jesus Kristus besökt världen. Den treenige guden är nu mitt ibland oss som hjälparen, anden. Och anden är Guds personliga närvaro. Så låt oss sammanfatta det här som vi har fått titta på i Bibeln idag. Hur Gud har uppenbarat sig genom Fadern, Sonen och den helige anden. Och se hur vi avslutningsvis kan beskriva Gud genom detta. Gud är genom sin treenighet, Fadern, Sonen och den helige anden, skaparen och alltings ursprung. Han är en handlingskraftig Gud. Gud är yttre fred, inre frid och harmoni. Gud är vägen, sanningen och livet. Gud är generös och gästfri och bjuder in oss i sin gemenskap både nu och efter livets slut. Gud är ro och hopp. Gud är läraren som påminner oss om hur vi ska leva. Gud är vägledare, tröstare och den som styrker oss. Gud är en god vän som går bredvid oss. Gud är vår försvarare och vår förebedjare. Och jag avslutar här med att läsa dagens saltartext som är hämtad från psalm 113, vers 1-6. Halleluja! Lovat vare Herrens namn, nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren, vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden? Amen.